God kväll och välkomna till gudstjänst. Och för er som inte vet, som lyssnar på banden, ni kanske hör fåglarna kvittra i bakgrunden möjligen, men vi är faktiskt vid en underbar, vacker sjö och har en utomhusgudstjänst. Så, nu vet ni det. Vi ska gå till Matteusevangeliets 19 kapitel och läsa verserna 16 till och med 24. En man kom fram till Jesus och frågade: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sade till honom: Varför frågar du mig om det goda? En är den som är den gode, och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade honom: Vilka? Jesus svarade: Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, hedra din far och mor, och du ska älska din nästa så som dig själv. Då sade den unge mannen till Jesus: Allt detta har jag hållit, vad är det mer som fattas? Jesus svarade: Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig. När den unge mannen hörde detta gick han bedrövad sin väg, till han ägde mycket. Nu ska vi ta upp en kollekt. Nej, vi ska inte. Jag tänkte nu ge alltid. Men jag tänkte på de här verserna. Om den här unge, rike mannen här. Och i Ordspråksboken 29, vers 18, en vers som vi ofta citerar. Den går lite annorlunda på svenska än på engelska. Men på engelska så står det att utan en vision så förgås folket. Och det är intressant att se att en människa behöver en vision. Vi pratar inte enbart nu om kristna, människor som vill vara lärjungar och så vidare, utan vi behöver verkligen ha en vision oavsett vilka vi är, oavsett var vi är. Och har vi inte det så blir vi på något sätt passiva. Och den här berättelsen, det tycks naturligtvis vara så att den handlar om frälsningen. Och det skulle då betyda att om inte vi ger bort allt vi har och så vidare, i synnerhet inte om vi är rika, kan vi så att säga inte få frälsningen. Men han talar inte egentligen om detta. Han talar istället om livet. Att hade han bara frågat om hur han skulle bli född på nytt, så hade Jesus naturligtvis svarat att tro att jag är den jag är. Men det var inte det som han bad om, utan han frågade liksom: hur ska jag få liv? Hur ska jag liksom uppleva den här rikedomen i livet? Hur ska jag få den här, det här flödet i mitt liv? Och i Matteus 6, verserna 19 och 20, så uppmanas vi att inte samla skatter på den här jorden. Och vi är istället uppmuntrade att urskilja vad som har ett evigt värde. Och det här ordet för vision som vi precis talade om här, utan en vision så förgås folket. En vision, det är egentligen någonting som man kan se framför sig, liksom. Även om man blundar så ser man det. Det är en vision. Och jag kommer ihåg en gång för många år sedan, så pratade pastor Matti om att en missionär, han eller hon föds i det allra heligaste. Det vill säga att få en vision att gå ut på missionsfältet, vad det nu innebär. Det kan innebära tusen olika saker. Det är ingenting som bara händer, utan det händer när vi spenderar tid med Gud. Och vi har en stor procentandel av de som är här idag som var faktiskt i Baku i början på 80-talet. Jag tror i alla fall två av er var det. Och när pastor Matti jobbade där och flera andra. Och jag vet hur han berättade om hur han gick på gatorna där liksom, och tänkte på hur en dag så ska det vara en församling här. Och det var ju absolut helt omöjligt, därför att Det var en regim, en kommunistisk regim, det var Sovjetunionen. Den förbjöd religiösa samlingar, åtminstone av det slag som han visionerade om. Och det fanns egentligen ingenting som talade för rent mänskligt att något sådant skulle vara möjligt. Men han gick på gatorna, han tänkte på det, han drömde om det, han bad för det. Och för er som känner till historien så vet ni att han blev ju faktiskt utslängd, bokstavligen talat, mer eller mindre, därifrån. Och hamnade här faktiskt under en tid, och delvis i Finland. Men så kom den dag när helt plötsligt allt förändrades. Mer eller mindre, bokstavligen, över en natt. Och han kunde åka in. Och nu har inte jag varit tillbaks i Baku på ett antal år. Men jag var med och fick vara med och bygga upp församlingen där i början på 90-talet. Och jag tänker lite grann på vår sommarkonferens nu. Vi kommer att ha faktiskt åtminstone en person från den platsen. Han fanns redan där då, nyfrälst, och är nu en pastor. Och jag vet inte hur många namn som jag vet är pastorer idag. En del av dem till och med har blivit det. De har inte kommit in i församlingen förrän efter att jag lämnade där. Men många var där då, i bibelskolan och så vidare. Och det är liksom helt ofattbart verk. Och det är inte det enda, men det är för mig ett helt fantastiskt konkret exempel på att en vision kan hålla en människa brinnande. Och jag tänkte just på hur missionären föds i det allra heligaste. Därför att det är i det allra heligaste, alltså i Guds närvaro, det är där som också visionen uppstår. Och när jag har fått visionen, då kommer jag ut ur denna plats och går vidare och blir på det sättet en missionär. Så en missionär är en visionär, givetvis, och tvärtom. Men det finns en vers i Predikaren 8:3. Och i den här bibeln, här folkbibeln, så går den lite annorlunda. Men i en översättning som jag läste så stod det så här att hasta inte ut ur kungens närvaro. Hasta inte ut ur kungens närvaro. Vad innebär det att hasta ut ur kungens närvaro? Vem är kungen? Jesus Kristus. Vad är hans närvaro? Det allra heligaste i gamla testamentets tid i templet. Men i vår tid, var som helst. Vid strandkanten, hemma i sovrummet. Någonstans stannar jag bilen ut med E4 och mediterar. Det allra heligaste är överallt, därför att vi är den helige andes boning. Och jag tänkte på att hasta inte ut ur kungens närvaro. Jag tycker det är helt fantastiskt att ibland så är vi så benägna att väldigt snabbt skrida till verket. Och det är inget fel att vara handlingskraftig, men så många gånger så är vi väntar inte på Gud. Vi tillåter inte oss själva att vara kvar i hans närvaro. Så hasta inte ut ur kungens närvaro. Och jag samtalade precis med någon här för en liten tid sedan som hade avsatt ett antal dagar, hade åkt iväg, bodde i en stuga någonstans och hade bara avskilt tid i bön. Och jag tänkte just det, hasta inte ut ur kungens närvaro. De hade valt att vara avskilda, de hade valt att vara i bön. Och man tänker ibland liksom, vad är bönen? Vad är bönens karaktär? Betyder det liksom att man är 14-16 timmar och bara ber? Ni vet liksom, ibland man finner bara att man upprepar sina egna ord. Jag tror att bön till 95% är lovprisning. Vi lovprisar Gud mycket mer än vi egentligen ber konkret på det sättet. Ni vet liksom, en bönetid är en studietid, det är en lovprisningstid, det är en tacksägelsetid, men det är också en tid av bön. Men det inkluderar så många olika saker. Men hasta inte ut ur kungens närvaro. Och jag tänkte på den här mannen, att han hade ingen vision, den här rike unge mannen, bortom det världsliga, det naturliga som han hade. Han hade liksom sitt liv, sin tillfredsställelse i hans jordiska ägodelar. Och jag tänkte på olika former av visioner. Den första visionen jag tänkte på, det är hur vi kan ha en emotionell vision. Den här unge mannen, han sa till Jesus: okej, säg mig bara vad jag ska göra för att få evigt liv. Ungefär som att, vad du än säger, Petrus liksom, Jesus, vart du går, jag ska följa dig. Och han var liksom så säker på sin sak att det är inga problem. Men när Jesus sen sa till honom vad som verkligen krävdes, då förändrades hans uppsyn väldigt radikalt. Och jag tänkte på hur vi kan ha ibland en emotionell vision. Vi blir vidrörda i våra känslor, vilket Gud kan använda också. Men man märker det också varje år när vi ger våra troslöften. Det är alltid någon eller några som blir väldigt vidrörda på grund av någonting de hör eller ser eller förstår. Och de vill gärna överlåta sig till ett givande, och det är jättebra. Men samtidigt så ser man att det räcker inte, det håller inte året ut. Man betalar kanske några månader och sen liksom ramlade eller rinner det ut i sanden. Man har haft en emotionell vision, och när man liksom har gått vidare i känslorna, så efter en stund så upptäcker man: wow, jag ångrar mig. Och så har man fördömelse: varför sa jag det här, och varför lovade jag det här, och så vidare. Och man kan bli stimulerad utan att vara inspirerad. Men det viktiga är att inte hasta ut ur kungens närvaro. Och man kan också ha en religiös vision. Tänkte på den här unge mannen. Han sa att han hade hållit alla buden. Han sa att han hade liksom gjort det här sedan sin ungdom. Och det var på något sätt att den här visionen, den var rotad i en form av lagiskhet. Han hade gjort de här sakerna, och därför så förväntade han sig att han skulle få vara i fred. Vet ni liksom ibland hur Gud är efter oss, och så säger vi: Gud, men jag har ju redan gjort det här. Jag var ju i kyrkan i söndags. Måste jag gå på onsdagen också? Eller torsdagen, eller vad vi nu är. Eller Gud säger liksom: ja, vill att du möter ett behov. Ja, men jag har ju redan gett mitt tionde. Ni vet hur man liksom, vi köper oss fria på något sätt. Vi har en religiös vision. Jag har gjort vad jag ska. Låt mig vara i fred. Och jag vet inte om ni har upplevt det, men jag har upplevt det många gånger, att det kan vara så. Och vi känner på något sätt det här liksom att jag har gjort tillräckligt. Men det är inte så som Gud ser det. Han säger aldrig att: ah, vad bra, nu har du kommit så långt så att liksom, du kan sitta ner här nu och ta det lugnt. Du behöver inte vandra med mig längre, du har gjort ditt. Och vi hör det ibland liksom: ja, men det här gjorde jag förr, men det gör jag inte längre. Och det här har jag... Vi liksom på något sätt, vi tycker att vi har kommit förbi det. Men den här mannen, han sa: jag har hållit buden, jag har gjort det jag ska. Låt mig vara i fred ungefär. Jesus utmanade honom bakom, eller bortom, säger jag, bortom hans, ska vi säga, religiösa koncept. Och Gud har kallat oss i Galaterbrevet 5:1 till en frihet. Och det står att vi ska stå fasta i den friheten. Och en lagisk vision ger oss aldrig en frihet. Tvärtom, den för oss in i fångenskap. Och sen tänkte jag på en tredje form av vision, som en överandlig vision. Och den här unge mannen liksom, han hade säkert så gott om pengar. Ni vet det här uttrycket som inte alltid är sant, men allting är relativt. Men visst, det är klart, det finns människor som har så mycket pengar så att ge en miljon, det märker man knappast av. Men man kan ha en överandlig vision, och man tycker att man har gett och man har gjort så mycket liksom. Men det är ändå så att säga inget uppoffrande bakom det. Och en överandlig vision kan bli väldigt verklighetsfrämmande. Fariseerna, de hade en slags överandlig vision. De gav pengar i templet. Och så sa de att de pengarna som vi kunde ha gett till våra sjuka och gamla föräldrar, de har vi gett i templet. Och Jesus säger att det här är helt fel. Ni har helt fel prioriteter. Ni tror att ni gör en andlig, eller att ni har en gudstjänst. Men egentligen har ni det inte alls. De hade en överandlig vision. Och jag tänker lite ibland på hur jag har träffat många människor ibland. De vill gärna vara missionärer och de pratar om ett land och en plats. Och när jag kommer dit så ska jag bli, eller göra det och det, och då ska jag starta det här och det här. Och jag har hört det så många gånger. Och människor, man tänker, men de har varit här och aldrig egentligen lyft ett finger för att hjälpa till. Men när jag kommer dit, då ska jag göra sig och så. Och det är intressant att se, liksom, det är en överandlig vision. Man tror att dit jag kommer, där blir jag andlig. Men en form av överandlighet, därför att om jag verkligen har en sann vision, då kommer jag också att tjäna där jag är. Och den fjärde och sista formen av vision, som är den rätta visionen och den enda visionen som egentligen Gud ger oss, det är en uppoffrande vision. Det är den som kostar mig någonting. Och det var det här som gjorde att den här unge mannen inte ville fortsätta att vandra med Jesus. Han sa, vad ska jag göra? Jag har hållit buden. Jag har gjort allt det här. Han var säkert en mycket, mycket god man. En mycket, mycket generös man ur ett mänskligt perspektiv. Men Jesus kallade honom att leva ett uppoffrande liv. Och det var där han satte gränsen. Och vi behöver en verklig vision, inte bara ett emotionellt gensvarande till ett behov. Därför att det kommer aldrig att vara. Och det finns en vers i Ordspråksboken 19. Vi kan avsluta med den här, Ordspråksboken 19:17. Det står så här att den som ömmar för den fattige, han lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han gjort. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Och det talar naturligtvis om någon som är ekonomiskt och fysiskt fattig, ja. Men också fattig rent allmänt. Och jag tänkte lite på det här att den som lånar, i en annan översättning stod det, den som förbarmar sig över den fattige. Och i hebreiskan är det kavnan, som betyder att böja sig ner i vänlighet inför någon som har en lägre rang. Det vill säga att Gud har gett mig någonting i livet. Det kanske är ålder och vishet. Det kanske är en position, en ställning i samhället. Det är kanske en kunskap som någon annan inte har. Men jag har detta. Och med denna överlägsenhet, om vi nu talar i mänskliga termer, så böjer jag mig ner och istället för att vara över dem så är jag under dem och tjänar. Och det är det som det här betyder, att även då jag har denna världens rikedomar i jämförelse med den här personen, så är jag inte över dem och fördömer dem och säger att du är säkert fattig för att Gud, du inte följer Gud, utan jag kommer under dem och jag betjänar dem. Och det är det som det här ordet kavnan syftar på. Och så står det att han lånar åt Herren. Ett annat intressant ord, lava, i hebreiskan. Och det betyder att binda något samman. Och att låna i form av en förpliktelse. Som andra ord, att den som gör detta, att inser att det jag har, som har gett mig ett försprång i livet, vad det än är, i jämförelse med någon annan, det tar jag inte som självupphöjelse, utan jag kommer in under andra människor och tjänar dem underifrån. Och när jag gör det, då binder jag mig samman med Herren. Det är liksom att, eller förlåt mig, Herren binder sig samman med mig. Med andra ord, han förpliktar sig att faktiskt välsigna mitt liv. För det står att han ska få lön. Och det är i hebreiskan ordet shalom, som egentligen betyder fullkomlig. Så att en fullkomlig människa är någon som inser att det hon har, det har hon fått av Gud. Och hon har det inte för att trycka ner någon, utan för att bygga upp någon. Och den människan kommer Gud att förplikta sig att välsigna. Och han binder sig samman med den personen och ger dem lön i bemärkelsen att de blir fullkomliga. Och då talar vi inte liksom fullkomliga i bemärkelsen syndfri, men fullkomlig i den bemärkelsen att personens liv är en gudstjänst inför Gud. Och i första Johannes 3:16 står det: ingen större kärlek finns än att lägga ner sitt liv. Det talar om Jesus, hur han behandlade lärjungarna och människorna runt omkring sig. Och i Apostlagärningarna 20 och vers 24 så säger Paulus att mitt liv, det vill säga mitt liv utanför Gud och det sammanhang Gud har kallat mig in i, det har inget värde. Inte så att han hade ett dåligt självförtroende, men i bemärkelsen att han såg att det hade inget värde i jämförelse med att leva i den kallelse som Gud hade gett honom. Och kan avsluta med Matteus 19:21 här. Jesus svarade: vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga, då ska du få en skatt i himmelen. Kom sedan och följ mig. Det är alltså fortsättningen nu på det vi, eller det var inte fortsättningen, det var ju den sista versen vi läste. Och jag tänkte bara på liksom hur det var Jesu bud. Alltså att det är någonting du håller fast vid, det är någonting som du fortfarande inte har gett upp, det är någonting som du fortfarande inte har förstått, nämligen att det du har, det har du inte fått för att du ska vara över andra, det har du fått för att du ska vara under andra. Och det är det som håller dig fast. Det är det som gör att du inte går vidare. Det är det som gör att du inte upplever fullheten i din vandring med Gud. Och den här rike unge mannen, det var inte frågan om att han inte var född på nytt, utan det handlade bara om att han inte hade fått uppleva den här fullheten. Och Jesus satte fingret på det, precis som han gör i våra liv, och talar om vad det är som saknas oss. Amen.